When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Här är avsnittet om oxytocin du inte vill missa. Inte heller det tidigare avsnitt som du hittar i vår Babies podcast-lista. Men idag kör vi del 2 och en av världens mesta och bästa forskare på hormonet oxytocin är tillbaka i studion med mig, Carina Barmorska.
Och Jenny Stolt, läkare.
Kerstin Uvnäs Moberg, vi är väldigt, väldigt tacksamma att du återigen gästar oss. Så välkommen hit.
Tack, mycket trevligt.
Först en presentation. Vi har kört den förut, men jag vill ta med den igen. Du är läkare och forskare. Du disputerade 1976 och blev docent vid Karolinska institutet i farmakologi och sedan professor i fysiologi vid SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet. Du har skrivit fler än 500 vetenskapliga artiklar, 5 böcker och har blivit en världsauktoritet på detta magiska hormon. Spännande, Jenny.
Jättespännande.
Men du, kan inte du köra en presentation av oxytocinet?
Ja, vad är det för någonting?
Vad är det?
Ja, det är både ett hormon och en signalsubstans. Så från hypotalamus upp i hjärnan så skickas då en signal till hypofysen som skickar ut det här i blodbanan. Och sen, det är den hormonella delen. Och ut i blodbanan så har vi då receptorer, alltså mottagare för det här hormonet då som det är i blodbanan. I många olika delar i kroppen. Och en stor del är ju våra bröst och våran livmoder. Och som signalsubstans så håller den sig i hjärnan och gör massor med bra saker i hjärnan också. Men det här ska du få berätta ännu mer om, Kerstin.
Vi pratade sist om det här fantastiska hormonet då, att det är antistressens hormon i det viktiga lugn- och rosystemet. Mm. Motsatt så har vi alltså stresshormoner som kallas kortisol, adrenalin bland annat. Och det systemet, det kallar vi ju kamp och flykt, fight and flight. Och de är lika viktiga, de här.
Ja, absolut.
Vi pratade förra gången, Kerstin, om hur hormonet ter sig under graviditet och förlossning. Men det jag skulle vilja höra dit, innan vi börjar med anknytning och amning, det är att jag vill fråga om den här injektionen oxytocin som ges till kvinnor strax efter födseln, är den bra? Varför ger vi den? Det finns många diskussioner runt omkring den i olika läkare- och barnmorskegrupper.
Alltså, dels ger man ju oxytocin under förlossningen.
Ja, förstås. Det gör man. Och det pratade vi om sist.
Och sen så ger man ibland efter också.
Ja.
Och anledningen till att man ger den efter förlossningen, det är ju för att man vill att livmodern ska dra ihop sig maximalt och minska blödningarna, eller minska risken för blödning. Mm. Och det där har ju ibland diskuterats huruvida det här är nödvändigt. Och det beror säkert i viss mån på hur omgivningen ser ut. Därför att i de situationer när barnet ligger på mammans mage och bröst och verkligen suger, så kommer ju mammans eget oxytocin ut för att börja dra ihop livmodern. Så det finns ju olika uppfattningar om huruvida det här med oxytocinet riktigt är nödvändigt. Alltså den här sprutan. Och dessutom är det väldigt intressant, för att om man tittar på hur mycket det är, så ger man ju faktiskt i en enda spruta då nästan lika mycket eller lika mycket som man kanske ger under en 8 timmars lång förlossning, alltså 10 enheter eller 5 enheter.
Ja, det är som vi annars späder ut, ja, i det vi kallar värkförstärkande, ja, dropp.
Mm. Så det visar ju det här att nivån av oxytocin när man ger det under förlossningen, den är ju faktiskt ganska låg. Mm. Men när man ger det efter förlossningen, då får man ju akut en väldig förhöjning av oxytocinnivån. Men som sen då, beroende på att oxytocinet har en relativt kort halveringstid, ändå försvinner ganska så fort.
Och det är den effekten man vill ha, för att vi vill att livmodern ska dra ihop sig. När det finns risker för att livmodern inte drar ihop sig, precis, ja, som du säger, ja, då kan man få en jättestor blödning helt enkelt. Och ja, det vill vi ju inte vara med om. Nej. Och då får man den här pulsativa effekten, kan man väl säga.
Ja, exakt. Mm. Att du får den här direkta, snabba effekten på muskulaturen. Och ja, inte den som ska bedöma eller yttra mig om vad som är rätt och fel att ge. Va? Men jag tror att det här är ännu viktigare i andra länder än här. Där man kanske har en sämre kost och lägre blodvärden. Där de lättare blöder. Så att där har det nog varit väldigt, väldigt viktigt att ge det. Men sen är det en annan fråga. Ska man ge det alltid? Det är hela tiden den här,
precis, för det obehagliga, var min nästa fråga.
Ja. Obehagliga känslan av att... Ja. Att ingen är sig själv, utan alla är lika. Därför ska alla behandlas lika. Mm. Som jag tycker är en ganska märklig syn. Så du att man inte tar in någon form av bedömning, helt enkelt.
Men skulle man kunna tänka sig att man avvaktar med den? För det finns ju vissa som är motståndare till att få, alltså inte bara det här läkemedlet, utan alla injektioner, som tycker att det är onaturligt. Skulle man kunna avvakta, nu får du Jenny också svara, avvakta om man nu ser att det är en ökad risk för blödning? För de flesta blöder ju faktiskt inte så mycket. Nej, under efter sin förlossning.
Nej, alltså blödningsmängd är ju ett kvalitetsmått vi mäter på hur bra vi är i förlossningsvården. Det är ett av kvalitetsmåtten. Mm. Och det är väl klart, när det blöder och det är en hotande blödning, ja, då har vi ju inget val.
Nej.
Och när blir det en hotande blödning? Hur mycket blöder man innan det blir ett hot för kvinnan? Och det är precis som du säger, Kerstin, att i Sverige har vi kanske lite mer resurser, för vi är välnutrerade. Mm. Men vi har också en stor grupp som inte är välnutrerade i Sverige. Den gruppen växer. Så då kan man ju diskutera om man ska ha någon typ av selektion på innan då. Och se om man kan ha mer is i magen om kvinnan har bra järndepåer och bra HB-värde innan, under graviditeten. Så att visst kan det diskuteras i jättemycket.
Ja.
Men ett livsviktigt läkemedel vid stora blödningar som beror på att livmodern inte drar ihop sig.
Det är det ju.
Det är det.
Ja. Och jag kan inte se att det finns särskilt mycket som talar för att det är farligt eller olämpligt. Det finns väl lite studier som visar att om man har fått någon spinal eller epidural, så finns det en liten risk för blodtrycksfall. Men den tror jag man har fått bort genom att minska från 10 till 5 enheter. Men i övrigt så tycker inte jag att jag ser särskilt mycket som gör att det direkt är farligt. Men det är ju det här... Ska man ge saker när det inte behövs? Det är en annan fråga.
Men hur duktiga är vi på att veta när det inte behövs? Det är det som är problemet. Då när det inte behövs, eller när det då behövs, är vi tillräckligt på då? Det här är ju jättesvårt.
Det är jättesvårt. Jättesvårt, för man kan ju inte tänka sig heller att de som behöver inte ska få det. Utan, och är det inte farligt så... Ja. Kanske man kan tänka sig att det inte är så farligt. Jag menar, det är verkligen en fråga. Men det måste ju diskuteras, så att säga.
Och ibland ger man det i förebyggande syfte för att man anar att det ska bli så. Det är det vi får form av en erfarenhet. För det sitter ju faktiskt, det är en erfarenhetssak. Det kan väl du också, Carina, hålla med om. Att här, långdragen förlossning, bara vi misstänker att det här kan bli en stor blödning. Mm. Det här kan bli en trött livmoder. Är vi tillräckligt duktiga där på att hitta dem som ska få det? Ja, nej, men vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här.
Men då är min nästa fråga. Sänker det kvinnans kroppsegna oxytocin?
Nej, det gör det faktiskt inte.
Kan det bidra till att hjälpa till med anknytning, amning? För det är ju det hormonet som behövs.
Så
för...
paradoxalt nog så tror jag faktiskt att det kan det lite grann. Men det gäller ju särskilt då om till exempel mammor som har haft fött med såna här elektiva kejsarsnitt. De har ju inte någon
alltså planerade
kejsarsnitt. De har ju ingen riktig oxytocinfrisättning under sin födelse eller under själva födandet. Eftersom de inte har någon, det är ingen, vad ska man säga, livmoderförlossning. Va? Och det gör ju att de får inte den kraftiga höjning av oxytocin som normala mammor får eller som föder vaginalt. För det behövs ju, och då här kommer just det här med oxytocinet in. Att det är inte bara att det verkar via blodet, utan du har också effekter via hjärnan som gör att den här bindnings- eller bondingsprocessen förbereds. Och det förefaller faktiskt i vissa försök som att om man ger oxytocin av sådana här skäl så får du ibland den positiva bieffekten att det hjälper, att det ökar alltså för de här mammans positiva förändringar. Och det till och med ökar oxytocinfrisättningen, särskilt om man ger oxytocin lite längre efter förlossningen, så får du mamman bättre oxytocinfrisättning av sin hud-mot-hud-kontakt. Och det här var lite paradoxalt, jag trodde aldrig det först, men det verkar nog vara så.
Det som vi pratade om tidigare, att oxytocin smittar liksom. Det smittar.
Ja, det gör det. Men hur skulle vi ge det då, om vi ska ge det över en tid? Och inte i en spruta omedelbart?
Nej, jag bara tror att det kanske ingen har tittat exakt på vad den där lilla sprutan gör. Men det finns några studier som visar att oxytocinet i givet som en infusion ganska mycket faktiskt gör att mammans hudkänslighet ökar. Och därmed känsligheten eller förmågan att svara på hud mot hud. Därför det är ju faktiskt så att att förlossningen förmodligen, det finns många studier som visar att mammans känslighet i huden är enorm i samband med förlossningen. Och det är väl ett av de sätt naturen har att göra henne väl förberedd för förlossningen. Nämligen att huden är superkänslig och då får man bättre svar. Och den effekten kanske man kan återställa. Så jag säger egentligen bara det här för att man ska inte bara se till de negativa effekterna. Man kanske ska vara öppen för att det faktiskt fanns och finns en del positiva effekter också. Som man då får på köpet så att säga. Mm.
Men det här oxytocinet som vi då ger via blodet. Ja. Vart tar det vägen då?
Du menar under själva förlossningen?
Ja,
eller?
Under förlossningen och det här efteråt. Man får en injektion eller infusion som man säger med oxytocin. Mm. Håller det kvar sig i blodet? Eller hur lång är halveringstiden? Och vart tar det vägen? Åker det någon annanstans?
Alltså, oxytocin är ju, håller sig ju framförallt i blodet om man ger det in i blodet. Därför att det går inte över blod-hjärnbarriären. Alltså den barriär som skyddar hjärnan från det som finns i blodet. Mm. Det går inte över till barnet. Det är klart att det alltid är en fråga om doser. Va? Om man ger 1 miljon så är chansen större att någonting går över än om man ger 1 enhet så att säga. Mm. Men i princip så gör det faktiskt inte det. Mm. Däremot så bryts det ju ner i blodet av speciella enzym som dessutom råkar vara lite mer aktiva i samband med just förlossningen och slutet på graviditeten. Mm. Så att halveringstiden, den ligger nog runt en halvtimme. Det finns en del tidigare studier som säger att den är 3 minuter, men det är egentligen bara den där piken man får när det går in. Mm. Med känsligare metoder så är det en halvtimme. Men det betyder ju att det, man kan ju då genom att ge oxytocin ganska väl reglera, om man infunderade till exempel, vilken nivå man kommer att få. Och de infusionerna ger nivåer av oxytocin som är lite högre, men inte så särskilt mycket högre. Den stora skillnaden är ju att det oxytocin som man infunderar kommer ju naturligtvis att resultera i en platt nivå. Det blir ju så av en infusion. Mm. Medan naturen själv skickar ut oxytocin i pulsar, vilket är mycket effektivare. Mm. Och det gäller nästan alla sådana här substanser av peptidnatur, att de ska fungera i att när nivån ändrar sig, går upp, så händer någonting. Så
ska jag säga det här med blod-hjärnbarriären och placentabarriären. Det är ju vår kropps eget försvar, för att vad som helst får inte komma upp i hjärnan och vad som helst får inte komma över till barnet. Och då har vi som ett filter däremellan som ser till att de saker som behöver komma över får komma över och de som inte ska komma över får inte komma över.
Ja, det är alldeles rätt. Ja. Och det finns ju många som vet det, att om vi inte hade blod-hjärnbarriären så skulle bli galna varje gång vi har ätit. Därför att det slinker över från mag-tarmkanalen en och annan sån här proteinrest från maten. Mm. Och då skulle ju de gå rakt in och påverka vårt dopamin och serotonin och allting och sånt där. Och då skulle det bli väldigt virvar. Så den där blod-hjärnbarriären är enormt viktig. Ja. Däremot så har ju hjärnan sitt eget oxytocin. Och i den mån att det oxytocin som man ger som en infusion eller faktiskt då efteråt skapar en kontraktion av livmodern, ja då kommer ju det blir en signal uppåt, den här så kallade Fergusonreflexen som är en nervreflex från uterus eller livmodern upp i hjärnan att aktiveras. Och då får man ju frisättning av mammans oxytocin både till blodet mer men också i de här nerverna upp i hjärnan som då kan påverka positivt på många andra sätt.
Men du, är det samma reflex som sker vid amningen då? Eller hur fungerar den?
Ja, på ett sätt är det ju det. Det är ju då en reflex som aktiveras av, då är det ju sugning. Men det fortfarande är det ju nervreflex som då via övre nerver högre upp på kroppen går upp och ser till att blodet, att oxytocin går ut i blodet och i hjärnan. Mm. Så i grunden är det faktiskt ganska parallellt när man tittar just på oxytocinaktivering. Det är ungefär lika många pikar per 10 minuter vid slutet av själva förlossningen som det är under amningen. Och du får också de här olika effekten. Däremot så är det ju lite annorlunda under förlossningen, för då är det ju också, du har ju också en aktivitet av, eller aktivering av stresssystemet. Du kan ju inte föda utan att vara liksom ganska aktiv. Högt blodtryck måste ju mamman ha lite för att få över blod till barnet och såna där saker. Amningen är ju ett mer än ren situation av lugn och ro.
Ja.
Får jag backa?
Ja.
Då tänker jag direkt på kejsarsnitt.
Mm.
För där har vi inte den aktiveringen av det här stresssystemet. Det kanske vi har.
Det har
men inte riktigt på samma sätt.
Nej,
när det är ett planerat kejsarsnitt tänker jag nu.
Ja.
Hur funkar det där då?
Ja, de får lägre nivåer av det också.
Så att lägre nivåer av oxytocin.
Och lägre nivåer av även av stressnivåerna.
Stress.
Alltså av nu
stress.
Talar vi om de som är planerade.
Planerade
de andra kan ju vara väldigt lika än vad
ja, precis. För de har ju kommit igång
ja,
i förlossning
absolut.
Och så bestämmer man sig kanske sent för att nu ska det bli ett stressavsnitt istället för en vaginal födsel. Men hur är det då med de här med alltså när jag har då en lägre oxytocinhalt, vad är det för signaler som livmodern skickar iväg till hjärnan när barnet är ute ur det planerade kejsarsnittet?
Ja, alltså jag tror att om du inte så att säga haft en riktig förlossning så har du eller riktig aktiv födande ur livmodern så skickar inte livmodern så många signaler. Det är ju det som är skillnaden, därför att den används ju inte på samma sätt. Däremot så man, vad man definitivt måste ha, det är ju att i och med att du ändå skär, du har ju ett snitt i huden, du har ju ett snitt i livmodern, så måste det ju i alla fall gå upp en del aktivitet som smärta, vilket lite grann ändå aktiverar stresssystemet.
Precis, för då måste det vara mera stress.
Ja, då blir det ju mer stress och du får ju liksom en annan balans då mellan, normalt har du ju liksom både oxytocinet och stresssystemet, men i det här läget så. Och det kan ju variera, va? Beroende på hur en förlossning ser ut. Men har man då ingen riktig aktivering av, eller inget deltagande av kontraktioner, ja, då får man inte den här normala flödet.
Så där skulle man kunna tänka sig att man ger, när man ger den här injektionen efter födseln, vilket man ju gör då efter kejsarsnitt också.
När barnet är ute.
När barnet är ute. Ja. Då skulle den egentligen vara en högre dos behöva vara för att kvinnan ska känna mer anknytning och för att amningen lättare ska komma igång.
Det är inte säkert det behöver vara så mycket. Det kanske räcker med det som man ger i dem som man gör faktiskt nu. Det är det som är så förvånande. Egentligen är det kanske inte förvånande. Det är bara det att man har haft någon slags idé om att det skulle vara negativt. Det har ju funnits en, vad ska man säga, nästan som en liten idé att oxytocininfusioner egentligen inte är nödvändiga och lite grann av ondo. Det har liksom kommit in en sån, vad ska man säga, syn på det hela. Och det vet vi ju, att om man ger alldeles för mycket oxytocin under förlossningen så kan det ju gå på tok genom att du får för mycket kontraktioner och sånt där. Men
livmodern får arbeta alldeles
för hårt och då blir det inget blod. Och då blir det inget blod till barnet heller, så att säga.
Men det ska jag bara för förtydligande skulle säga, det har vi ju jättetydliga riktlinjer om att vi inte får vad vi kallar för överstimulera. Så det är ju en medvetenhet som finns.
Ja visst,
men det är därför vi kontrollerar med CTG eller
absolut.
Ser till barnets välmående hela tiden, gärna barnets hjärtslag.
Absolut. Men det likväl finns det ju någonstans ibland, jag vet inte varför man tror att om man tror att det heter oxytocin istället eller för oxytocin eller vad det är,
men att det är toxiskt,
ja, på något konstigt sätt om ordet leder fel där. Men när man faktiskt läser litteraturen så finns det ju väldigt lite stöd för det, och framförallt så verkar det ju som om du i vissa situationer faktiskt har en oväntad och lite positiv effekt.
Jag kan ju tycka ibland att det tar längre tid med amningen för de kvinnor som har genomgått just ett planerat kejsarsnitt.
Det finns nog studier som visar det. Att det dröjer lite längre. Att man får putta på lite mer. Det beror naturligtvis då på om man får igång. Om man verkligen hjälper mammorna direkt där efter förlossningen. Då, så tycks det gå ganska bra. Men det är som om det här spontana maskineriet är lite stört. Så att hjälper man inte till aktivt så verkar det svårare. Och det är ju helt uppenbart att om man tittar på mammornas oxytocinfrisättning i samband med amning, 2 dagar efter ett kejsarsnitt, så svarar inte deras oxytocin på samma sätt som det gör hos en kvinna som har haft en vanlig vaginal förlossning. Och det talar för att systemet inte riktigt aktivt ännu. Inte börjat fungera. Eller om det är lite nedstressat av att man har gjort ett ingrepp. Det vet man inte riktigt. Men det finns verkligen stöd för att oxytocinet har fått lite stryk, så att säga.
Men du säger, då får vi hjälpa till och putta på. Vad gör vi då?
Hjälpa till. Mycket närhet, mycket stöd. Ja. För jag menar, man kan ju få ut oxytocinet väldigt mycket med hjälp av närhet och hud.
Hud mot hudkontakten du tänker på.
Och hela den här, vad ska man säga, mentala ekvivalenten till värme. Nämligen att man är en vänlig, stödjande människa. För att vi har ju både den här kroppsliga, så att säga, delen där det går via hudnerver. Men vi har ju också hela det här systemet där vi uppfattar omgivningen på ett analogt sätt. Va? Är det farligt här? Är det ont här? Är det skönt och gott här? Och det är ju både liksom rummet som då ska vara lugnt och trevligt och vänligt. Men det är ju väldigt mycket personen där också. Mm. Som kan förmedla det här, att det här är tryggt och härligt. Och då blir det ju en helt annan. Då blir det ju, det som finns blir ju förstärkt, det positiva.
Vi har ju en väldigt viktig roll där.
Enormt.
Nu är det ju alltid mycket personer in i rummet där man gör operationen vid kejsarsnitt. Men man kanske hade önskat att man, jag vet, ett tag var det så i alla fall att vi dämpade ner belysningen ytterligare. Mm. För operationslampor finns ju ändå över själva såret.
Ja, absolut.
Att vi hade härlig musik på. Mm. Och det här är ju då för att stimulera igång oxytocinet. Ja.
Framförallt ta bort det som blockerar. Alltså,
Man
har ju liksom ett oxytocinmaskineri som jag tror alla har, vilket ju är en slags en process som finns i alla människor. Men den störs lite om det av stress, skulle jag vilja säga, och den stressen kan vara mindre stresslik än vad man tror, nämligen beror på ett lite högt ljud eller för starkt ljus eller för att det ser liksom lite konstigt ut och mycket apparater. Så stress, det behöver ju inte vara att man är livrädd. Det kan också vara den känslan att jag känner inte igen mig riktigt här. Jag känner mig inte riktigt trygg här. Och om man filtrerar bort den typen av impulser så kommer det spontana bättre fram. Mm.
Och därav så är det ju än viktigare att barnet direkt får komma till bröstet.
Absolut.
Och ligga där hud mot hud.
Ja.
Och kanske sköta sig helt. Jag försöker göra allt när barnet ligger på det som behöver sköta. Så där är inte längd och vikt jätteviktigt.
Nej.
För ett barn som mår bra.
Nej.
Utan det viktigaste är att få igång produktionen av oxytocin för anknytningen.
Ja. Och också skulle jag vilja säga att vad som sker där omedelbart när man lägger bebisen hud mot hud är ju att genom de här hudnerverna så får du en nästan omedelbar dämpning av stress. Så att du har ju liksom den här fantastiska förmågan av huden att både då stimulera oxytocin, men den tar bort stressen så kortisolet sjunker och i den mån du har bebins puls lugnar ner sig lite grann. Så att det här stressdämpningen är också viktig för att de positiva effekterna av oxytocin ska få komma fram. Så det är finurligt det där.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, som då person som står på andra sidan skynket och
fortsätter
operera.
Det gör du.
Ja, det är jag och några till. Det är ju så också, det är jättebra med hud mot hud, men det pågår ju också en stor bukoperation, så ibland är det lite trångt med plats faktiskt. Och då kan jag vara den partypuppen och säga så här, nu får ni inte putta här så mycket. Så att det är ju liksom, jag håller ju absolut med om att barnet ska komma till hud mot hud, det är inget snack om saken. Men ibland så kan vi säga till på andra sidan skynket, vänta en stund.
Ja, men vi har fler saker att ta hänsyn till. Men vi jobbar ju för det, och jag ser inte det som omöjligt att amma på något vis. Jag ser ibland, och ganska ofta faktiskt, att barn tar bröstet och börjar suga direkt på operationsbordet. Medan Jenny eller kollegor håller på att sy igen lager på lager. Så redan där. Så det är absolut inte omöjligt, men av förklarliga skäl så kan det ta längre tid. Men kan man tro, Kerstin, att om man vet att man har ett planerat snitt, skulle man kunna stimulera sina bröst innan, att man masserar, alltså bara tar på sina bröst och försöker att stimulera, kanske använder sig av en liten manuell bröstpump innan? Tror du att jag skulle få fart på oxytocinet?
Att du lite skulle träna det,
jag
så
skulle
att säga.
Ja,
alltså, det tror jag. Jag menar, normalt är det ju faktiskt så att livmodern tränar sig 2 veckor innan. Ja, det börjar ju
precis,
med
det
lite förväg.
Ja.
Så att det är klart att du kanske kan förstärka det också genom att göra de här små, att stimulera bröstvårtorna en smula. Det tror jag säkert. Men jag tror också att det finns en annan aspekt här som jag hör när jag är ute på andra ställen. Och det är att om man hjälper bebisen, om mamman hjälper bebisen, eller trycker ut lite mjölk, bara lite, någon milliliter in i munnen på bebisen, på de som inte riktigt har orkat komma hela vägen fram, så börjar de suga. Så vi kanske har lämnat för mycket till bebisen, att det kanske inte är helt dumt ibland att barnen får lite smak av mjölk. Därför då kommer nämligen...
Och lukt. Ja, för
de luktar sig. Ja, de luktar. Men om de nu inte orkade hela vägen upp, så kan man tänka sig istället att om du då låter dem trycka ut lite, bara så att de får smak av den här råmjölken, då kommer en annan typ av reflexer igång, nämligen sugreflexerna. Och då är det som om de mycket mer alltid kommer igång. Och det finns alltså i andra länder att man använder det som ett komplement just efter kejsarsnitt. Där kanske inte alla har den där 100-procentiga lyckosamma lyckan att komma ända fram, va, till bröstet.
Men det vet jag att det finns projekt, eller jag vet inte om det är forskningen så länge, med att man stimulerar för mammor med diabetes.
Ja.
För de barnen behöver ju få i sig mat, bröstmjölk tidigt för att hålla sina egna blodsockernivåer.
Ja.
Att man börjar med stimulering med det innan förlossningen.
Oh.
Så att visst, det förekommer ju.
Ja. Mm. Nej, men allting är ju till slut en summa liksom, av hur mycket man har stimulerat. Det är ju så.
Mm.
Och kanske att man ska inse att ibland kan det vara så att mamman ska hjälpa till lite också. Det behöver ju inte vara så att barnet ska stå för allt. Mm. Att det inte är fel med lite mammaaktivitet. Till exempel att se till att det kommer ut lite mjölk.
Mm.
Och som bebisen då får. Så att jag tror att man får vara lite anpassningsbar. Bara kommer de igång tidigt, då vet vi att det är så mycket bättre för mjölkproduktionen.
Ja, det vet vi.
Mm.
Det vet vi. Så en väldigt tidig amning, det banar ju väg för en mer lyckosam amning framöver.
Mm.
Det är inte på något sätt omöjligt sen, men det kan underlätta att komma igång snabbt. En annan förberedelse som man kanske skulle titta på också, det är väl att göra sig bekant med det rum som man ska in i.
Ja.
Operationsrummet, även om det så är på video och bilder, för att se och förstå att det är många personer i det här rummet, för att alla har en funktion och att det är en hel del medicinsk apparatur runt om. Men att man kan ha med sig faktiskt ett önskebrev även när man vet att det är ett planerat kejsarsnitt. Och det är väl kanske det här att ha med sig sin egen musik som gör dig trygg.
Ett slags gosedjur för mammor.
Gosedjur för mammor, ja, det är bra.
Någonting som man så att säga triggar sitt eget lugn- och rosystem med, va?
Ja, vad tänker du på mer?
Nej, jag tänker på principen. Jag vet inte om hon ska ha någonting i handen som hon, det kanske hon inte får på en operation, som hon är van vid.
Ja, det beror väl på vad det är man tar med sig i handen.
Jag är säker på att man förr i tiden höll en liten amulett eller någonting sånt där som kopplar till någonting som man uppfattar som gudomligt kanske, eller
fint.
Tryggt. Någonting sånt där som är min grej. Och så jag kopplar på med den här.
Mm.
Men det är ju precis som du säger här, att det är ju en av de här oxytocinaspekterna är ju att den tenderar att oxytocinet, eller den hjärnan som har mycket oxytocin, tenderar att vilja ha den familjära omgivningen, det vill säga den där man är trygg och känner igen sig. Och det är klart, har man tidigare sett den, ja, då är det ju naturligtvis mycket mer familjärt än om det är fullständigt nytt.
Jag upplever ofta faktiskt när vi i personalen känner varandra väl, för det gör vi ofta, att vi står och pratar och om ditten och datten och skrattar och sådär. Och det upplevs väldigt många kvinnor som säger, gud vad skönt, vad härligt det låter när ni står och skrattar.
Mm.
Och att vi känner varandra, att det också förmedlar en trygghet.
Mm.
Att vi står och pratar med varandra, tar med paret, och har ni, och vilka barn har ni innan, ja, har du hund? Alltså alltihopa det här, det samtalet är väldigt... ger trygghet.
Det tror jag det gör. Men det beror ju precis på hur det samtalet förs. För att det är ju också det här att när man har det här höga oxytocin så är man ju så extremt känslig.
Ja.
Både för det negativa och det positiva.
Mm.
Så att en mamma med högt oxytocin kan ju också övertolka det negativa.
Absolut.
Och så går det in som ett spjut som man har svårt att få ut sen. Precis som det finns beredskap att ta emot det verkligt goda och mjuka. Så med öppenheten följer att man är öppen för både det goda och det negativa.
Mm.
Det finns ju faktiskt studier som visar att de som, inte bara under graviditeten utan alltid finns ju oxytocinet, att de som har hög oxytocinaktivitet är ju de som då i en god miljö kan bli de mer känsliga och intuitiva och vänliga och så jag vill säga, omfamnande människorna. Men det är också de som har störst chans att få långtidskonsekvenser av negativ natur om de inte blir välbehandlade som barn. Så trauman skapar värre effekter hos dem än det gör hos de som är... Det finns ju lite mer okänsliga varianter, och det ligger framförallt i receptorn. Men det här är väldigt intressant. Så att mammorna har ju av alla skäl då högt oxytocin för att de ska forma om sig. De ska koppla om från att vara sig själva till det här barnet. Och där ligger också en stor genomsläpplighet på något sätt.
Mm.
Och därför så är det precis som du säger, om personalen står och pratar om trevliga saker, där mamman känner sig inkopplad, inkluderad, så är det säkert utomordentligt. Men skulle någon stå och prata om en golflektion eller någonting annat, så kan ju det uppfattas som exkluderande.
Absolut.
Det är ju inte ens vara negativt.
Nej, det är det som är hela nyckeln till det hela, att det ska vara inkluderande, annars är det ju inte bra.
Nej, nej.
Ett sidospår, hur mäter man oxytocinet i blodet?
Ja, det får man ju mäta då. Man får ju ta blodprover. Och det har ju just skrivit en stor översiktsartikel just om blodnivåer vid amning och vid förlossning. Och då visar sig att amning är inte några större problem. Därför att man vet ju när amningen börjar, så kan man mäta oxytocinet. Men förlossningen pågår ju under 8 timmar. Och när ska du mäta om du vill ha tag i de här pikarna? Så det finns ju ganska många bra studier, men de mäter ofta antingen slutet eller början eller någonting sånt där. Men i princip så får man ju ta ganska täta blodprover för att kunna plocka upp de här pikarna. Och så måste man ha metoder som verkligen mäter oxytocinet väl. Och där är det också lite så att det finns en del metoder i vissa studier som inte är lika bra som andra. Så man måste faktiskt, när man värderar resultaten från såna här studier, titta på vilken mätmetod hade man. För att det finns en kvalitetsskillnad där.
För det är ju bara i studier som man tar de här blodproven. Ja. Jag har aldrig någonsin sett, nu ska vi ta ett blodprov här. Nej. På oxytocinet.
Nej.
Det förekommer ju inte, mig vetligen, under förlossning eller amning.
Nej.
Utan i studier enbart.
Det är studier.
Ja.
Och det är för att det är lite komplicerat och det är ganska dyrt och det tar tid. Så det finns ännu inte någon bra studie som man kan använda akut liksom, för att se, har vi någon oxytocinbrist här? Men det är väldigt lite som talar för att de där mammorna egentligen har det, som föder lite långsammare. Det finns en skala förstås av de som har högt och lågt. Och det finns en skala av de som föder fort och inte fort. Men så är ju naturen, att det finns en väldigt massa variationer.
Finns det någon påverkan om man råkar ha hypotyreos? Om man har låg produktion av sköldkörtelhormonet som ett styrhormon i kroppen?
Ja, alltså det finns kopplingar mellan tyroidea, eller sköldkörtelhormonet, och oxytocinet. Så att i princip så behöver du tyroideahormonet för att få en god oxytocinproduktion. Det påverkar generna faktiskt. Mm. Så det gör faktiskt det. Så att de som har för lite sköldkörtelhormon har ett handikapp när det gäller det här.
Och det kollar vi, om vi ska gå in på den tråden, så sen januari 2018 så i hela landet så kollar vi alla som skrivs in i mödrahälsovården, deras funktion, faktiskt på sköldkörteln.
Ja, men det är väl andra skäl också? Det
här absolut.
Att det inte är så bra.
Ja, det är absolut andra skäl. Mm.
Men då sätts man ju in på läkemedel som justerar ändå halten på ett bra sätt, som då i sin tur skulle kunna reglera också då.
Ja, det är möjligt att det får många sekundära effekter. Det är ju inte liksom bara mitokondrierna i cellen som jobbar bättre med sköldkörtelhormon. Du får inte bara mer ämnesomsättning, va? Utan du får naturligtvis en massa andra positiva omställningar också. Det gäller ju de här hormonerna allihop. Att det är ju inte så att de har en effekt, utan de har ju ett spektrum av effekter som liksom pekar åt samma håll.
Jag ska säga, mitokondrier, skulle man kunna översätta det som den enskilda cellens kärnkraftverk?
Ja, eller energikälla. Energikälla, ja, någonting sånt. Ja, absolut. Mm. Så att, men det tycker jag är att det finns ju också en kunskap inom, vad ska man säga, fysiologin och biologin om de här integrerade systemen som styr. Vi har stresssystemet, vi har lugn- och rosystemet och såna här saker. Men det glöms lätt bort idag när man kanske mer tittar på mer, ska man säga, distinkta effekter, som en effekt på en gen eller någonting sånt där. Då tappar man ibland den här helheten. Så det är en väldigt viktig kunskap som togs fram, inte just nu, men tidigare, och som lite lätt glöms bort. Det är nämligen många som har för sig att man ska aldrig titta på någon litteratur som är mer än 5 år gammal när man lär sig forskning. Och det blir ju alldeles på tok, eftersom varje generation har sin typ av forskning.
Sin synvinkel, ja.
Ja, det är olika vinklar, olika metoder skulle jag vilja säga, som styr vad man håller på med. Men alla frågor besvaras inte av samma metoder, så att säga.
Nej.
Så en del av de här studierna där man tittar på oxytocin, de är inte från igår. De är, men kanske
de är bra ändå.
Men jättebra. Mm. För att de svarar på de här frågorna som vi har. Mm. Vad är det för nivåer? Hur ser det ut? Och vad kan störa dem? Det är väldigt viktigt att komma ihåg att ny forskning beskriver den teknologi som man för närvarande använder.
Mm. Och lär de av dem tidigare?
Ja, man ska det. Mm. Absolut. Mm.
Kerstin, vad är den studien som inte är gjord än som du skulle vilja se gjord angående oxytocin?
Oj då. Ja, jag skulle nog vilja se studier som kanske följde människor, samma person, under hela det här förloppet. Mm. Att man tittade på kvinnor som redan när de är tidig graviditet, följa dem under förlossningen i de olika skedena och sen hud mot hud och sen under amningen också och se om de här, och gärna då ett par stycken så man ser om det finns de som har, hur nivåerna speglas. Sen skulle jag vilja veta lite om receptorerna hos de här personerna också, för det är ju den andra delen i den här summan, va? Det är oxytocinets nivå, men det är också hur receptorerna fungerar.
Ja, och receptorerna är ju mottagaren för oxytocinet där den ska verka,
ja,
i målorganet.
Precis. Så det skulle vara intressant. Och sen är det ju, ni vet, det finns ju också de här diskussionerna om de effekter som sker tidigt, alltså till exempel under hud mot hud eller slutet på förlossningen, om de på något vis omvandlas till mer långvariga effekter som då kan påverka oss eller barnet och mamman också för den delen väldigt länge efter det. Och det är väl sannolikt att det är så. Men där vet vi också för lite. Där skulle man behöva veta mer. För det skulle ju ändra synen, tycker jag, på den här tidiga interaktionen ännu mer. Och få den liksom att bli både positivt och negativt väldigt viktigt. Vi vet ju att stress kan ge långtidseffekter, men det intressanta är ju om en förstärkning av lugn- och ro-systemet också kan ge långtidseffekter, alltså åt andra hållet. Att vi är öppna för båda två. Och där tycker jag att det återstår en hel del att visa, men det är nog så. Mm. Och då får man en annan tyngd i hela den här processen som handlar om förlossningen och tidig hud mot hud och allt det där. Det är ju inte bara just då och upplevelsen liksom, utan det kan ju vara så att det som sker då formar aktiviteten i stress- och lugn- och ro-system för väldigt lång tid framåt.
Ja. Och det här säger ju att det är ett livsviktigt hormon som vi har med oss genom hela livet.
Ja,
faktiskt.
Absolut. Och det är också en sån här, det finns ju några såna där missförstånd. Det ena är ju då att det bara är ett kvinnohormon. Och att det bara är aktivt vid förlossning. Det är ju inte så. Att det är precis, det är lika viktigt från födseln eller från fosterlivet och framåt till ålderdomen. Lika viktigt hos män och kvinnor. Det är bara att vi gör lite olika saker. Däremot kan man säga att om man tittar på, försöker dra ut kontentan av funktionerna, så är det ju ändå så att det befrämjar, ska vi säga, fortplantning i något större sammanhang och även då egentligen hälsan. Så att männen har ju väldigt mycket hjälp av oxytocinet i sin fertilitet.
Och det är viktigt, för att vi har ju knappt nämnt män här under våra nu två avsnitt. För att komma in på mannen, i alla fall lite kort då, så underlättar oxytocinet både för erektion och ejakulation för mannen.
Ja, men även spermaproduktion.
Och spermaproduktionen. Ja. Så kärlekshormon på många olika sätt.
Ja, visst. Och det är ju involverat i bonding mellan män och kvinnor. Och det finns ju naturligtvis med hos männen lika mycket som det finns hos kvinnor.
Eller
det är ju inte bara oxytocinet. Absolut.
Ja.
Absolut. Mm. Bonding är ju ett mycket mer, ett större begrepp än bara mor till barn eller man till kvinna. Det är ju verkligen bonding. Men sen, och sen har vi naturligtvis väldigt specifika bondingar till en som är särskilt. Men vi har ju bonding till väldigt mycket i livet som vi tycker om. Va? Det är inte bara en bonding, utan det är ofta väldigt många som vi har. Och där är ju oxytocinet med som en del i trygghetsskapande i den miljö man är. I den krets av människor man är. I den arbetsplats man är. Eller den, där man känner att man tillhör. det är nästan alltid tillhörighet som det, finns här.
Kommer vi tillbaka till tryggheten där?
Tryggheten. Ja. Det både ska, alltså oxytocin både får hjälp av trygghet, men det ger också trygghet. Så just det är liksom en cirkel.
Mm.
Precis som rädsla, otäcka saker utifrån ger rädsla och då ser man värre saker.
Alltså det smittar man, av sig väldigt.
Ja, och man får ju ett annat filter. Va?
Mm.
Att om du är rädd, ja, då är det ju fler spöken bakom gardinerna än om du inte är det. Va?
Mm. Mm.
Så att det är en väldigt stor del som är ens egen subjektiva erfarenhet och den blir påverkad av de här systemen faktiskt. Men sen skulle jag säga att oxytocinet är ju också intressant därför att det avtar ju med åren. Mm. Därför att det puttas på lite grann, särskilt hos kvinnorna, av östrogenet. Och på samma sätt hos männen så är det just steroiderna, alltså könshormonerna, testosteron och oxytocin som ändå ligger och puttar på. Och när det här sjunker så sjunker också oxytocinet. Och där har man säkert vissa av anledningarna till att när man är äldre så är man... Då har man lite obalans i stresssystemet. Man har lite för högt kortisol och lite framförallt högt sympatikus tonus och parasympatikus tar stryk. Och man har kanske också lite mer oro, sover lite sämre. Och om man inte blir stimulerad så får man ju också lite mindre kanske intresse för sociala relationer. Man blir inte lika aktiv. Så att oxytocinet har verkligen effekter över hela livet, men... Inte riktigt lika mycket kanske. Utan att man
då
har...
kommer man osökt in på det här, det optimala klimakteriemedicinen.
Ja,
då.
Ja.
Ska vi då ha oxytocin och östrogen i det?
Ja, kanske. Precis, man kan tänka sig kombinationer eller den ena eller den andra beroende på vad man är. Absolut, absolut.
Och det
ska, eller bara mot att du ska bli gammal.
Ja.
Kanske ännu bättre.
Glad och gammal.
Ja,
istället för orolig och gammal.
Ja.
Trygg och gammal. Ja.
Alltså, min känsla är ju då att alla tider har ju sina favoritämnen. Och idag är det ju egentligen hälsa och ålder, va? Som håller på att bli väldigt stort. Kanske möjligen för att det finns så många äldre.
Ja, men det är,
men är det inte så också när man blir lite äldre att man slutar att göra sina favoritsaker på något vis?
Jo, men
att
man tappar lite geisten. Va?
Ja, och liksom, jag märker på, om jag ska tillbaka till mig själv, min mamma är 72 år och hon rider fortfarande.
Ja.
Och det gör ju ett väldigt gott för henne och oxytocin liksom stimulerande.
Absolut.
Men slutar man med den där ridningen och då är liksom hela den här cykeln med oxytocin, då det är klart att
det blir som en förlust, en sorg, en minskad bonding. Det finns ju väldigt fina studier nu där man har tittat just på vad som händer vid bonding. Och en väldigt viktig koppling, en del av den effekten är ju oxytocinets stimulering av dopaminet. Så, eller vad ska man säga, belöningssystemet som gör att man faktiskt mår bra och känner sig glad. Och den vidmakthålls av alla sådana här typer av relationer där man, det finns med hela tiden, det finns vid amningen. Det finns säkert särskilt under slutet av förlossningen när oxytocinet är väldigt, väldigt högt, att man också slår på det för att underlätta bindningen förstås. Mm. Det är som en del i det hela. Och då kan man ju säga att vad man än gör i livet sen, där det fanns positiva aspekter, så blir det liksom en sorg också. Och det är ju när de här funktionerna faller bort. Och då blir det ju tomt. Och det gäller hästen, och det gäller hunden, och det gäller maken, och det gäller barnen som flyttar. Och absolut, alla de här sakerna som kan tunna ut. Så det gäller att ha någonting. Och inte släppa.
Vi har pratat bonding och vi är ju en podd med graviditet och förlossning och så vidare. Anknytningen åter igen. Barnet har just fötts och du har fått den där då kanske injektionen med oxytocin.
Eller inte.
Eller inte, precis. Och den... Barnet, den nyblivna mamman och partnern påverkas. Och vi pratade om många gånger den första gyllene timman, eller timmarna. Den första, kanske största oxytocinpåslaget som du kommer att ha i ditt liv är precis när du har fött din baby.
Ja.
Beskriv, vad är det som händer med hormonet just då, eftersom det är det största?
Ja, alltså det är ju, alltså oxytocin oxytocinet, att det kommer ut i blodet och hjärnan, det beror ju bland annat på bebisen och där den trycker på livmoderhalsen och på i vagina, va? Och det är klart att den största frisättningen blir när bebisen åker ut, helt enkelt. Så enkelt är det. Och då får du ju en enorm frisättning både till blodet, som säkert ska hjälpa till just här med att få ut bebisen och också sen dra ihop placenta. Så du har ju oxytocin efter också.
Ja, då blir moderna. Ja,
absolut.
Placenta. Ja.
Absolut. Plus att du får ett påslag av olika system i hjärnan. Och det, sannolikt är det så, eller det, vilket som visar att du bland annat då får en aktivering av det här belöningssystemet som gör att du faktiskt kan känna väldigt positivt i det här läget. Vilket ju är precis det man behöver när man ska binda till någon. Därför att bindningen består ju väldigt ofta av en koppling, att man ser någon, känner igen någon, men också i sig själv upplever en positiv känsla. För då förlägger man det till den som man har framför sig. Och sen så blir det en koppling och sen så vill man ha det så förstås. Så att bindningen, det allra första, är egentligen en väldigt primitiv och enkel koppling mellan det goda som du upplever i dig själv, som du då, och det du ser om dig, och då höga halter av belöningssystemet, att det är aktivt, men också den här kraftiga stressdämpningen. Och det kommer att upplevas som positivt. Och chanserna till att det här ska hända verkar ju vara optimala just i samband här. Och om det bara är oxytocin, det är väl inte sannolikt, men vi har ju också en väldigt hög aktivitet av i stresssystemet just då. Och som också hjälper till med minnesfunktioner. Och vi har fortfarande höga östrogen- och progesteronnivåer. De har ju inte liksom hunnit sjunka riktigt än. Så att det är ju en väldigt unik situation. Och kanske det här tillsammans gör att den här effekten blir så väldigt stark. För den finns däremot nämligen alltid sen. Man kan alltid skapa bindning. Men det tar liksom lite längre tid.
Och det tar lite längre tid kan göra för dem med planerade
kejsarsnitt. Ja, därför att de har ju inte samma... Nej. Vad ska vi säga? De har ju samma grundsystem förstås. Men det är inte lika...
Kicken kommer inte.
Nej, det är inte lika maxat just då. Nej. Och det är väl det som är skillnaden. Men det är ju inte ja eller nej. Och det ska man ju veta att det finns ju där. Och papporna har ju det här också naturligtvis. I viss mån, kanske inte lika maxat heller. Men förberedelsen och möjligheten finns ju där alltid. Och jag tror även att de som finns runt, personalen har lite av det här också. Känner av det här. Att det finns någonting som gör att det här oxytocineffekterna inte bara blir lokaliserade till den som har det, frisätter det, utan det smittar lite också.
Oh ja. Alltså det är många gånger som jag går ut från förlossningsrummet. Jag försöker att backa när barnet precis är fött. För att man ska ge föräldrar möjlighet till den här anknytningen.
Du tänker bara dem?
Ja, jag tänker bara dem. Men jag kan känna mig själv väldigt oxytocinfylld som barnmorska. Har varit med om detta stora. Men jag backar ut och är utanför dörren precis efter det här första ögonblicket när allting är normalt. Att den bara får vara helt ostört.
Ja.
Och jag kan känna mig så upprymd av det hormonet.
Ja.
Det är inte så sällan
mina röda kinder också.
Röda kinder och tårarna kommer. Och jag får ta liksom 1, 2, 10 andetag och bara känna att jag har faktiskt världens bästa jobb. Nu börjar jag gråta. Den stunden är... Den kanske tar mig tillbaks lite varje gång till min egen födsel, men inte enbart.
Din egen födsel av dig själv?
Förlåt. Min egen förlossning. Nej, det vet jag. Den kanske tar mig tillbaks till min egen födsel också, det är undermedvetna. Nej, men alltså, mer att få vara en del av det stora.
Alltså det är väl en del i den här som många kan beskriva, just känslan av djup tacksamhet och någon form av unik upplevelse i alla fall, som vissa mammor definitivt har.
Och som vi har.
Som ni får, ja. Och det liksom blir hela gruppen.
Ja, men alltså, det får vi ju... Ja. Alltså för varje födsel som vi är med om, och det handlar ju både om kejsarsnitt och vaginala födslar, så ser det olika ut varje gång. Det är inte så... att alla ser likadana. Nej. Vi kan känna igen delar, men det är en unik situation. Mm. Vacker i sig.
Carina, jag känner otroligt väl igen mig också. Även som läkare så får man ju det där. Man är med. Jag vet att jag kommer tillbaka med min egna mammaledighet och så börjar man direkt jobba på förlossningen.
Ja.
Och sen in på ett förlossningsrum och så går allting bra och allting är fint och vackert. Och sen så kan jag inte hålla tillbaka tårarna. Jag måste gå ut i korridoren, ja, så står jag där och bölar en stund. Och så vet jag, vid något tillfälle så kom min överläkare som har jobbat i 1000 år och så tittar på mig så här, oj, var det något dramatiskt med henne där inne? Så, och jag storbölar och säger, nej, det var bara så vackert och fint.
Ja,
jag blev så tagen. Ja, liksom. Ja, säger hon, så här, klappar mig på axeln och förstår precis. Liksom. Ja, men det är magiskt.
Att, alltså. Och jag tycker att det är vackert att vi får reagera, att vi får vara på det sättet.
Ja, nej, men det visar ju att vilken stor grej det är.
Ja.
Mm. Och det visar också att vi, det här första mötet, alltså familjens första möte, bör ske så ostört som möjligt.
Ja, det tror jag.
I den här lugna miljön.
Ja, ja.
Oavsett vad som har skett innan så kan vi försöka skala ner allt så att det blir en trygg miljö.
Det kommer att bli så mycket starkare om det får liksom ske i puppan, så att säga.
Mm. Ja, ja. Ja, härligt med anknytning. Vi har jättemycket mer att prata om, Kerstin. Men jag tänkte att vi tar del 3.
Så det tycker småningom. Jag låter roligt.
Vi tar del 3 och där pratar vi fortsättning, mer av allt.
Mm.
Så småningom så ska vi ha en frågestund också där våra lyssnare får mejla in sina frågor till oss. Som
jättebra,
du ska
jättebra.
Få besvara. För det finns kanske mycket som vi inte tänker på.
Ja, det är det ju. Sen vet man ju aldrig när man pratar om man säger någonting lite snett så att det inte uppfattas som man
precis.
Tänker själv.
Det blir alltid justera.
Så. Så kan man justera. Eller förlänga eller förtydliga. Ja. Det tycker jag är urviktigt. Det är det som är den stora fördelningen, tycker jag, när man håller föreläsningar. Att man har ju chansen att,
ja, just det.
Att modifiera om det var så att det man uttryckt inte var fullständigt eller bara ett litet spektrum av någonting. Eller man sa något, man glömde något ord. Det är väldigt lätt hänt.
Absolut.
Ja, men det är det. Så vi lovar att återkomma. Och ni kan redan nu mejla in frågor om oxytocinet och under hela livet till Kerstin Uvnäs Moberg. Vi ser fram ett möte snart igen, Kerstin.
Det tycker jag ska bli väldigt trevligt.
Stort och varmt tack för idag.
Tack.
Jenny,
tack.
Ja. Du och jag är snart tillbaks.
Ja.
Kanske några andra gäster i mellan. Vi träffar Kerstin igen. Också trevligt.
Mm.
Tills dess så får ni gärna gå in på vårt Instagram-konto Babys Podcast heter vi där. Och så finns det en blogg som heter Babys Blogg. Så vi hörs och ses.
Det gör vi. Tack för idag.
Tack, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.